Ja, när jag inte dog var jag tvungen att börja leva. Ja, men man kan ju inte sitta den ena dagen efter den andra och bara vänta på det och inte göra det. Då måste man ju ta itu med tillvaron.
Det här är Sommar i P1 med Dagny Karlsson. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Välkomna, kära lyssnare. Idag är det jag som är dagens sommarvärd. Och jag bjuder in er till mitt hem och ska spela den musik som jag en gång lyssnade till. Om ni undrar vem jag är, så har jag blivit kändis på gamla dagar. Jag är 105 år och kallas för världens äldste bloggare. Att jag bloggar är väl ganska märkvärdigt, för det tror man inte att damer i min ålder håller på med sådant. ABBA, för det första var de en jättesöt kvartett. Jag tyckte flickorna var så söta. Och Benny var ju musikalisk, och den andra, han är musikalisk han också, men han är bra på orden. Jag heter Dagny Karlsson. Jag är döpt till Dagny Valborg Eriksson. Och jag föddes i Kristianstad, som på den tiden var en väldigt stor militärstad. Med tre regementen och en massa inkallade rekryter som sprang omkring på stans gator. Att jag blev bloggare kommer an på för det första att jag har en dator, för det måste man faktiskt ha. Och en dator fick jag när jag var 93 år. Då hade min systerson kommit hem från Amerika där han arbetat i flera år och medförde en dator som faktiskt hade kostat 32 000 kronor. Och det tyckte min syster, som var hans mor, var så förfärligt slösaktigt, så att hon bannade honom ofta och flera gånger. Men sen inte ens en gång 32 000 kronor dator duger åt den yngre generationen. Så när han bytte upp sig så gick han och satte den där dyra saken hemma hos henne och lärde henne lite grann. Och sen stoltserade hon med sina kunskaper. Och jag blev förfärligt avundsjuk. Men jag tänkte, en sån här gammal människa kan ju i alla fall inte gå och köpa sig en dator, så jag får väl resignera. Men sen bytte sonen upp sig en gång till. Och då blev den där fina datorn ledig och ansågs för bra för att hamna på skräphögen. Så då fick jag den hem till mig och jag var lycksalig. Min syster hade lärt mig lite grann att hantera musen. Men sen köpte jag instruktionsböcker och lärde mig själv. Och lärde mig att hantera ordbehandlingsprogrammet. Och satt och skrev kåserier för mig själv. Började helt plötsligt kommunala myndigheter att intressera sig. De började tänka att även gamla människor skulle behöva lära sig någonting om datorer, eftersom att allting övergår ju till elektroniskt förr eller senare. Och då anordnade biblioteket i Solna, ja, de höll med lokal, och sen så hade det bildats någonting som heter SeniorNet, en organisation där äldre lärare äldre. Och då började jag på en kurs där. Då var jag 99 år. Och då frågade min lärare som heter Helena Ström var och en vad den ville. Och jag sa att jag ville blogga. Ja, det hade hon liksom inte hanterat förut. Så sa jag, jag får väl ta reda på hur man gör så ska jag hjälpa dig. Och det gjorde hon.
I gamla stan vid Kornhamns torg, i Hallbäcks antikvariat, en gammal drömbok köpte jag i folioformat. Sen drömde jag för liven natt om Beatrice Aurore. Det är en gammal kärsta, väl död sedan många år.
Jag visste inte mycket om blogg, men jag visste ju att jag hade haft en lust att skriva. Och jag tänkte att jag kanske kan få lov att skriva lite för mig själv i största ensamhet på den där datorn. Och eventuellt låta någon närstående läsa det. Och då fick jag en blogg. En blogg var ju som sagt var en elektronisk dagbok. Och sen satte jag igång och skriva efter bästa förmåga. När min lärare tyckte i alla fall att jag var så märkvärdig, så hon tyckte att det skulle komma till allmänhetens kännedom. Så hon sa, kan jag inte få skriva en artikel om dig i tidningen? Aldrig i livet, sa jag. Aldrig i livet. Men hon tjatade sådant så jag till slut gav jag med mig. Och då kom det in en artikel i lokaltidningen på några rader. Och sen är jag med att jag var så gammal så hakade andra tidningar på. Och så började folk läsa min blogg. Och nu har jag miljoner läsare, tror jag. Det är ju, som sagt var, det är ju bättre att någon läser det när man sitter och skriver för sig själv. Så jag är faktiskt rätt stolt över med antalet läsare.
Så skimrande var aldrig havet, och stranden aldrig så befriande, fälten, ängarna och träden aldrig så vackra, och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen den underbara, när dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger, älskling, i din första kyss.
Nu lyssnar ni på Sommaren med mig, Dagny Carlsson. Sen var det så tursamt att dokumentärregissören Åsa Blank på SVT, hon letade efter någon äldre, hon skulle skriva om någon äldre. Och då hade jag hade faktiskt varit gästbloggare på Vårdguiden i flera månader. Jag har fått betalt också, minsann. Jajamensan. Då frågade hon Vårdguiden om de kände någon äldre. Så de tipsade henne om mig. Så hon kom hit. Och så spelade hon in en dokumentär om mig. Följde mig ett helt år. Sen visades ju den i tv. Och då blev jag ju väldigt uppmärksammad. Ja. Den har visats i alla nordiska länder. Och för närvarande så går den i östländerna. Tjeckien och Slovenien. Så jag får kommentarer ifrån både Tjeckien och Slovenien. Och dokumentären har faktiskt fått pris i Prag alldeles nyss. Den fick lyssna priset i Prag.
Den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. då det var kärlek, då det var dans och då hon var med. Ja, jag tror väl det.
Ja, mitt liv idag har ju förändrats. Ja, inte bara lite utan väldigt, väldigt mycket. För jag har ju faktiskt blivit kändis. Och sen har jag hakat ur tv på, så jag har varit i Fråga doktorn och jag har varit i Skavlan och ja, lite varstans. Hos Malou har jag också varit. Och Bingolotto, ja. De flesta människor i min ålder, de har redan gjort sitt. Om de fortfarande kan använda både huvud och fötter, så sitter de väl i regel på ett äldreboende och tänker tillbaka på det som har varit. Ja, de som sitter på ålderdomshem, de är väl nästan utanför räddningen, men folk som är uppe i åldrarna nu, jag har myntat ett uttryck att man ska inte gamla till sig. Man ska känna sig som en vanlig människa. Bara en som är lite äldre och i bästa fall lite klokare. Ja, jag tycker också att i och med att det har blivit som det har blivit nu, så har jag fått revansch på en barndom och en ungdom som jag kanske inte är riktigt helt belåten med. Som jag skulle vilja att leva helt annorlunda om villkoren hade varit lite gynnsammare. Ja, jag hade velat studera och bli något, som man sa på den tiden. Men kunskap var förenat med att man hade pengar, för det kostade. Sen man hade slutat den allmänna folkskolan och skulle fortsätta högre utbildning, så måste man betala själv för den på den tiden. Och det fanns inga pengar, för min pappa dog när jag var 17 år. Och lämnade efter sig min mamma, som inte hade någon yrkesutbildning. Hon hade bara varit hemmafru. Och det fanns ingen välfärd på den tiden. Inga barnbidrag, ingen änkepension, ingenting. Hon fick börja och städa hos folk, för det kunde hon ju. Och sen blev hon vagnstäderska på järnvägen. Det var inte SJ i Kristianstad, för det var en liten privata banor som gick där.
Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor kanske vill ha det så.
Ja, jag hade ju så dåligt självförtroende när jag var barn. Min mamma, hon spädde på mitt dåliga självförtroende. För hon framhöll alltid hur min syster som kom efter mig, som hette Majken. Hon var ett fenomen, det var hon. Alltså, hon kunde allting. Perfekt var hon i allting. Och jag kunde inte leva upp till hennes nivå på något vis i världen. Så jag kände mig alltid mindre värdig. Och jämt när jag öppnade munnen så gapskattade folk. Och jag blev alldeles förtvivlad, för folk skrattade åt mig. Jag trodde att de skrattade åt mig för jag var löjlig och dum. Mormor blev min räddning. Mormor var mitt allt. Hon var glad och trevlig och hon tyckte om mig. Och hon tyckte att jag dök som jag var. Och mormor fick jag krama, ja. Fick jag inte av mamma. När mormor blev... När hennes man blev ihjälsparkad, alltså, då tyckte väl godsherren som hon jobbade under att de hade lite ansvar för henne. Så hon fick en liten stuga på landet, en stuga som kallas för jordstuga och består av bara ett rum utan kök. Och där bodde hon med sina fem barn. och gick hos bönderna och arbetade för att tjäna ihop mat till dem. Och på den tiden var pigorna nästan lovliga i villebråd för godsherrarna eller bonden som stadgat dem, som det hette. Mormor var väldigt söt, var hon alltså, och glad och trevlig alltså. Så hon attraherade de där herrarna. Mormor blev inte bortstött, annars när pigorna blev med barn körde de ut dem, alltså, så fick de ta vara på ungen bäst de vill. Jag är övertygad om att min mamma hade samma pappa som den första systern alltså. Jag antar att det är en ren gissning, men jag tror att den stämmer med verkligheten. Alltså när min mormor Malena blev med barn för andra gången med den här herrmannen, så fick det inte passera obemärkt. Utan då gick hans föräldrar till en person som arbetade som dräng på gården och sa: om du gifter dig och tar hand om det här barnet som ska födas, så får du bli rättare. Det var en typ av förman, han var vanlig bonde dräng. Om du inte hjälper dig själv så blir du stansat. Ungefär, om man uttrycker det på riktigt svenska.
Liksom en herdinna högtidsklädd vid källan en junidag, hopletar ur gräsets rosiga bädd sin prydnad och små behag. Och ej bland väppling, hägg och siren inblandar perlors strimmande sken, inom den krans i blommors val hon flätar med lekande kval.
Jag hade ju en kontorsutbildning efter skolan i alla fall, men det fanns inga jobb, för det var 1930 och den värsta depression som har varit någonsin. Det fanns inga jobb. Och jag hade en kurskamrat från handelsskolan som också behövde skaffa sig jobb. Så hon kom en dag och sa att det enda jobb som finns, det är om vi vill sätta oss och sy på en skjortfabrik. Och jag som hatar att sy mig, vi gick dit och jag började där. Och där blev jag kvar. Jag blev så försoffad av att sitta där, så jag kommer inte för att komma därifrån. Från jag var 17 till jag blev 37. Jag hade flyttat med skjortfabriken först till Linköping. Och när jag var där så tillsammans, vi var några stycken flickor som åkte samtidigt och hjälpte varandra med både det ena och det andra. Så läste vi att de hade öppnat en ny fabrik i Örebro. Och där slapp man att jobba på ackord, där fick man veckolön. Så vi sökte och kom dit alltså, och så började på den fotfabriken där. Men man fick ju göra sitt bästa i alla fall. Man arbetar på lördagar. Och man hade inga kafferaster. Man hade en timmes lunch. Men vi brukade smussla lite med kaffe och gå på toan och dricka kaffe. Vi kallade det för dassakaffe. Det gällde att ligga i, annars tjänar man ingenting. Och jag som hatade att sy. Mina syskon måste ju ha mat och kläder alltså. Så att det mesta fick jag lämna till mamma. Jag kanske fick några kronor kvar, det vet jag inte, det har jag glömt. Men det mesta gick till hushållet. Jag hade köpt en vevgrammofon. En gammal resegrammofon med vev. Och jag var väldigt populär hos mina småsyskon när jag kom hem och hälsade på somrarna. Så de brukade säga långt, ja vi hoppas att hon har grammofonen med oss så vi får spela. Alltså. Sen gav jag ungarna grammofonen och de blev själaglada. Det var den tidens slager. Det var bland annat Sven-Olof Sandberg och Ulla Billqvist.
Med dig i mina armar, en solstråle småningom bröt fram. Och månen det försvann, allt blev så underbart ljust och lätt. Vi hade ju varann.
Ja, han var ju ingen storsångare i mina öron, men han var folklig och populär. Och han sjöng den tidens slager och det var därför som han steg i folks aktning. Nu lyssnar ni på Sommaren med mig, Dagny Carlsson. Sen flyttade jag till Örebro alltså, och där mötte jag min första man, Ragnar. Han hade en liten matvarubutik. Jag såg ju med samma att han drack för mycket, så jag var väldigt tveksam. Han ville gifta sig, men jag var väldigt tveksam. För jag visste ju att det gick åt mycket pengar till sprit och så. Men han lovade att om jag bara gifte mig med honom så skulle han ju bli en bättre människa. Men det är ingen alkoholist som blir bättre av att gifta sig. Utan vill han inte bli bättre och arbeta på det självmant, så kommer han inte ur missbruket. Han fortsatte att dricka. Han blev lite småelak när han hade druckit. Och sen var han sjukligt svartsjuk. Han var svartsjuk på mina vänner, till och med på jobbet och på allt vad han, och mina intressen. Jag minns speciellt en gång, alltså jag hade ordnat en julfest på jobbet och skulle gå, som vi skulle ha tidigt på morgonen innan arbetet började. Och då när jag skulle gå ilskna han till. Alltså sa du kommer inte dit. De får sköta det där utan dig alltså. Så tog han och slängde in mig i en garderob och vred om nyckeln. Satt jag inlåst. Så jag kom inte till den där festen. Det känns fortfarande.
Boklandets vackra Maja, är du min hjärtans kär? Ser du min vimpel svaja, röd vid ditt bruna skär? Duken är röd och namnet ditt sirligt sömmat i guld och vitt. Boklandets vackra Maja, är du min hjärtans kär?
Jag kunde ju inte leva i ett dåligt äktenskap, utan jag måste göra någonting åt det. Så att jag smustrade undan lite pengar av dem jag tjänade, min arbetsgivare. Jag talade om för honom och jag hade det hemma. Och han sparade dem på någon bankbok åt mig alltså. Så jag hade ett litet sparkapital. Och sen en söndag när Ragnar var, han var fotbollsdomare också ibland. När han var ute så hjälpte mig mina väninnor alltså. Och vi tog ner takkronan som är där inne, för det var min tyckte jag. Och den där tavlan som hänger på väggen, det var vad jag tog med mig från mitt hem. Och så lite mina gångkläder som jag kunde ha i en resväska. Och sen jag hade förberett mig innan, för jag hade läst att det fanns en man kunde fortbilda sig inom konfektionsteknik i Norrköping på en skola där. Så jag hade anmält mig till en kurs där. Och där satt jag med på skolbänken bland 20-åringar. Och vi skulle räkna algebra och konstiga tal och allt hade jag glömt. Jag kände mig som en fullständig idiot. Jag gick hem och grät, men tårar hjälper ju inte mot någonting. Alltså, så jag bestämde mig för att jag skulle köpa en Hermoskurs. Och så började jag från scratch med räkningen så jag kom ifatt algebran. Och sen gick jag ut som etta på kursen. Alltså när jag hade gått ut från den där skolan läste jag tidningarna och sökte jobb. Och jag såg att det fanns ett ledigt arbete som arbetsledare på en konfektionsfabrik i Sundbyberg. Och jag åkte dit och fick jobbet. Så jag kom till Stockholm. Jag kände ju inte en människa. Det enda jag punktade i min tillvaro var Barntorget och centralstation. Och sen i och med att jag hade hamnat i Sundbyberg så kände jag ju till spårvagnslinjen som hette 15 på den tiden. Och den tog mig in till Barntorget. Sen lärde jag mig att hitta i stan en gata i taget och läsa. Jag kände inte en människa, hade inga vänner. Här fanns ju kulturen. Jag har alltid gillat det, men det var väldigt snålt om den i småstäderna på den tiden. Eftersom jag inte hade några vänner och inte visste vad jag skulle göra på fritiden. Och hade längtat efter opera i hela mitt liv, så gick jag till operan. Och där kunde man på den tiden köpa abonnemang. Så jag hade 3 abonnemang på gång, alltså. Ett på måndagar, ett på tisdagar och ett på torsdagar. Så kall ni är om handen, får jag värma den i min. Nu lyssnar ni på Sommaren med mig, Dagny Carlsson. Jag visste om Gröna Lund också, så att en lördagkväll gick jag till Gröna Lund och ställde mig sig påseende utanför dansbanan där. Och då blev jag uppbjuden av en ung man. Tyckte jag han var så väldigt barnslut, tyckte jag. Och han dansade väldigt bra. Sen bjöd han mig på kaffe efteråt och frågade om vi skulle träffas dagen därpå, och det gjorde vi. Och sen blev det vi så småningom. Ja, vi sympatiserade. Ja. Vi var rörande. Han deklarerade samma när vi träffades att om jag spekulerar på giftermål så hade jag, spekulerar jag fel. För han ville inte gifta sig. Nej, vill inte jag heller säga, för övrigt så var jag gift, jag var inte skild en gång. Ja, vi hängde ihop och jag hade en liten tjänstebostad så jag kunde laga lite mat där. Och jag bjöd honom på middag och han åt ute på så kallade matställen så det smakade ju bra med hemlagat alltså. Så han såg väl en viss fördel i att ha en ordnad tillvaro. Kanske. Så jag blev väldigt snopen när han frågade om vi skulle gifta oss. Gifta oss, sa jag. Ja, jag menar allvar, sa han. Ja, det kan vi väl göra, sa jag. Ja, första gången när jag gift mig med myrtenkrona och slöja och hela stassen. Så den här gången blev det lite enklare på en pastorsexpedition i Bromma. Nej, han var härlig, han hade humor. Han var väldigt tystlåten, så jag sa åt honom en gång, du kan väl prata lite grann. Allt är redan sagt, sa han.
Han springer ifrån en fast sonen åt den flickan som han har kär. Äkta män tål en kavel, men kul och krut och svavel i en otrevlig sak att hoppa med en bra. Man får aldrig en kar med gevär.
I vardagslivet jobbar vi ju, och sen på söndagar och lördagar gick vi ut och promenerade. Och på semestrarna reste vi. Jag hade varit död för länge sedan om jag inte hade haft en viss tur. Och komma undan med brotta förskräckelsen de flesta gånger. Vi var i Spanien, jag tror det var Algarvekusten alltså. Och, tillsammans med flera av våra goda vänner. Men Harry och jag, vi vaknade tidigt på morgonen, så vi bestämde oss att vi skulle forska ut hur byn såg ut. Och då skulle man gå på stranden alltså, och så stack det ut en klippa i vattnet alltså, och den kunde man bara passera när det var ebb. Nej, jag ebb, ja. Ja. Så man måste snabba sig där. Och Harry han kom över. Och jag kom inte över, utan jag hamnade i de där Atlantens vågor. Och åkte ut och åkte in och åkte. Handväskan hade jag med reskassan och den höll jag högt. Och åkte ut och åkte in och tänkte nu är min sista stund kommen. Men på något outgrundligt sätt fick han tag på min hand och drog in mig. Och handväskan var kvar, ja. Men sedlarna hade blivit våta. Då hängde jag på tork på en lina sen. Vi reste mycket. Ja, vi var bland annat var vi i Samarkand. Det är inte så många människor som har varit i Samarkand. Och vi var i Amerika flera gånger. Vi var nere i Marokko och lite varstans. Så jag har ridit på kamel i Saharaöknen.
In Chicago, Chicago, Chicago.
Han var utbildad snickare, men han var ju smålänning och väldigt företagsam. Så att han stannade ju inte där nere i mörka Småland, utan han och en kompis de flyttade till Stockholm och sökte jobb och fick. Och när de hade jobbat lite grann här så bestämde de sig för att de skulle öppna eget. Och det var på den tiden innan det hade blivit snabbköpsbutiker. Så min man och hans kompanjon specialiserade sig på att göra den typen av inredningar. Så de fick en väldigt bra start till att börja med. Prins Sigvard Bernadottes hustru var Marianne Bernadotte. Och han har gjort predikstolar till flera kyrkor. Och jag är väldigt ledsen att jag inte fick reda på vilka kyrkor det var så jag kunde gå och titta på dem. Men det måste ju vara förortskyrkor eftersom det är det enda ställen man bygger nya kyrkor. En del i min familj var ju lite snobbiga. Och de hade ju akademiska yrken alltså, så de tyckte ju att en snickare var inte någon särskild social status att vara gift med. Det brydde jag mig inte om, för han hade själslig status.
Min pressman han var modelejon, den viss charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige.
Vi var ju mycket aktiva även efter pensionsåldern, så vi var ute och dansade och rörde på oss och som sagt var reste både till det ena och det andra stället. Men sen började han bli dålig, men Han var ju en tapper själv, så jag visste ju egentligen inte hur dålig han var. Inte för han svimmade en gång vi var på, ute på stan. Och det var väldigt svårt att få honom till läkaren. Det är ingenting, sa han. Det ordnar sig och sådär. Men sen blev han ju så dålig så vi måste ju anlita läkare hemma. Och vi var på Karolinska. När de sa att det var cancer då. Då grät jag. Han blev ju så dålig, men de tog inte in honom på något sjukhus. Utan jag fick vårda honom här. Och sen till slut så kom hemsjukvården. De brukade ta en titt och se hur det gick för oss. Och en natt när de kom alltså, då kollapsade jag. Jag orkade inte längre. Jag fick dra honom till toaletten. Stup i ett. Alltså, han hade sådana där otäcka diarréer. Alltså. Så det blev aldrig någon nattro. Och då så tog de in honom på sjukhus. Låda inte stort, men jag låda ett par veckor, sen dog han. Sista dagarna flickan skickade till Stockholms sjukhem. Och det är ju det finaste som finns i Stockholm, alltså att avsluta sina dagar på. Ja, jag tänkte att nu går väl jag efter om några veckor eller några dagar, så det är ingen idé att bry sig om någonting. Jag skickade efter cancerfonden och så skrev jag över alla våra tillgångar på dem. Tömde aktiefonder och allting, alltså gav dem allting. Man samlar ju på sig på vindar och källare. Men då skrev jag till Frälsningsarmén och sa att ni får 10 000 om ni kommer och röjer i mina källar och vindsförråd. Så ta med alltihop, och det gjorde de. Ja, när jag inte dog var jag tvungen att börja leva. Ja, men man kan ju inte sitta den ena dagen efter den andra och bara vänta på det och inte göra det. Då måste man ju ta itu med tillvaron. Och jag hade ju faktiskt den här datorn alltså. Det blev min nya kompis. Men man kan inte bara gå och sucka och tänka på det som har varit. Man måste leva i nuet. Nej, tack så mycket. Jag visste att jag kunde inte hitta någon som var lika bra som Harry.
Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far.
Jag har alltid ätit bra, för min mamma var väldigt, väldigt duktig att laga mat. Och hon visste inte mycket om näringslära, men på något vis måste hon ha en viss feeling för det, för att vi fick väldigt bra mat när jag var barn. Jag lärde mig att laga av henne och det har jag fortsatt med. Efter det hade vi varje dag. Vi barn älskade ju mest det som hon kallar för änglamat. Ja, det är upplötta skorpor i mjölk som man häller sylt och grädde över och toppar med choklad. Ja, det tyckte vi var det godaste som vi kunde få. Det mesta så har jag efterrätt alltså, för det finns ju så mycket fruktkonserver och sånt som man kan ta till. Jag gillar sån där vanlig husmanskost, bruna bönor och fläsk och kalops och kåldolmar. I mitt kylskåp är det fullt jämt. Jag är en riktig ekorre. Fastän jag vet att det går att köpa varenda dag nytt, så samlar jag på mig massor. Och så går jag och jagar extrapriser också. Lite småsnål är man ju alltid. det var inte så fett när jag började på fotfabrik och bodde i möblerade rum. Då åt vi på så kallade matställe. Det var mer än dels änkor som lagade mat och hade stora lägenheter och lagade mat alltså. Och tog emot ungkarlar och ensamma damer också. Jag är född före första världskriget, men jag har inte så många minnen. Men jag minns ju att vi var aldrig utan mat. Därför att min pappa hade blivit moderlös när han var 4 år. Och en moster som hade bondgård hade tagit honom under sina vingar, skugga. Så hon kände lite ansvar för honom och hans familj. Så de kom in en gång i veckan med en matkorg med en bit fläsk och en brödkaka och en klatt smör. Och en hemlig lagad ostbit. Det hjälpte ju upp de magra ransonerna.
Matilda, 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 she got me money.
Första världskriget så var det ju ingen som tänkte sunt till att börja med. Så att det fanns någonting som hette gulaschbaroner som köpte upp maten som de sen sålde dyrt till de stackars hungrande människorna. Så att när andra världskriget kom så var man, hade man helt andra tankar och började ransonera mat och kaffe och sånt med samma. Fick man kuponger och en viss tilldelning och med vissa gram kött och vissa gram socker och mjöl. Och kaffet var ju eftertraktat av alla, för det fick man inte särskilt mycket. De kaffade råkorn hos bönderna och rostade dem i en stekpanna och malde en kaffekvarn och så blev surrogatkaffe. Ja, vi fick inte dricka det, men jag kan aldrig tänka mig att det var särskilt delikat. Bröd och smör. Det var knapet med brödet. Man fick vissa gram i veckan. Och kött fick man ytterst lite också. Och fisken fick ju en strykande åtkomst, för den var inte ransonerad. Det var svårt att få tag på fisk också. Jag vet att en gång började de sälja någonting som jag kallar för min natursill. Det var sillar som inte var med stort mer än 5-6 centimeter stora. Det är den typen av sill som de gör anchovis av och fiskar nere vid Spanien alltså, men de kom hit med sådana där sill och man stekte sådana här små miniatyrsillar. Men det kunde man inte rensa, man fick panera dem som de var och med och skärt och alltihop. Bara klippa av skärten och sen äta dem som de var. Nu har vi kommit till slutet på mitt program, så nu vill jag bara säga tack och hej och ha en trevlig sommar.
Det var Sommar i P1 med Dagny Carlsson. Producenter Helene Bjurberg och Agneta Ekberg. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.